Kapitel 20. Fem ska rida ut. Perrin iakttog byborna med vaksam blick. Han försökte rätta till sin alldeles för lilla mantel, men ingen av människorna tog någon större notis om honom, trots den märkliga samling kläder han bar och yxan som hängde vid hans sida. Perrins mantel var broderad över bröstet och hade en hel del hål som inte ens var lappade. Harryn hade en rock med blå spiraler på bröstet under sin mantel och Mert bar ett par säckiga byxor som pöste ut ovanför stövelskaften. Det var allt som passade något så när bland de kläder de hittat i den övergivna byn. Perrin undrade om den här byn också skulle vara övergiven snart. Hälften av stenhusen var tomma och framför värdshuset en bit upp längs den leriga bygatan stod tre oxkärror. De var alldeles för tungt lastade med saker som stack upp i höga kullar under segeldukar som bundit fast som skydd. Runt om stod fler familjer och väntade. När han stod där och betraktade hur människorna tog farväl av dem som tänkte stanna åtminstone ett tag till, insåg Perrin att det knappast var så att byborna saknade intresse för främlingar utan att de nogsamt undvek att titta på honom och de andra. De här människorna hade lärt sig att inte visa sig nyfikna på främlingar, även om det var helt tydligt att dessa främlingar inte var sjönsen. Nu för tiden kunde alla främlingar vara farliga här på Trowmans huvud. De hade mött samma utstuderade likgiltighet i andra byar. Nu var de inte många milsteg från kusten, och här fanns det fler byar och köpingar än längre inåt landet. De var alla självstyrande, eller hade åtminstone varit det innan Sjönsjön kom. Jag tycker att vi ska hämta våra hästar, sa Mert, innan de får för sig att börja ställa frågor. Någon gång måste bli den första. Harryn stod och stirrade på en stor cirkel på byallmänningen där det bruna gräset var fullständigt förkolnat. Den såg ut att ha funnits där ett bra tag, men ingen hade gjort några försök att utplåna den. Det hände för 6 eller 7 månader sedan och det stinker fortfarande, muttrade han. Hela byrådet och deras familjer. Hur kan de vilja göra något sånt? Men vet vad de har för motiv, muttrade Mert. Dessa sjönsen verkar inte behöva några skäl för att döda folk. Inga som jag kan lista ut i varje fall. Perrin försökte undvika att titta på den förkolnade marken. Harryn, är du säker när det gäller Fane? Harryn, det hade varit svårt att få sniffaren att titta på något annat än den brända marken sedan de kom in i byn. Harryn? Vad? Åh, Fane. Ja. Harryn spärrade upp näsborrarna och rynkade genast på näsan. Den lukten går inte att ta fel på, även om den är gammal. Den får en myrdrail att dofta som rosor. Han passerade genom byn nattetid, men jag tror att han var ensam. Han hade åtminstone inga trolllocker med sig. Och var det några mörkvänner med honom så hade de inte gjort någonting på ett tag. Det var något slags uppståndelse borta vid värdshuset. Folk ropade och pekade. Inte på Perrin och de två andra, utan mot de låga kullarna öster om byn. Mot någonting som befann sig utanför Perrins synfält. Kan vi hämta hästarna nu, sa Mert. Det kanske är Sjönsjön. Perrin nickade och de började springa mot den plats där de hade bundit sina hästar bakom ett övergivet hus. När Mert och Harryn försvann runt hörnet vände Perrin blicken mot värdshuset igen och stannade förbluffad till. In i byn kom ljusets söner ridande i en lång kolonn. Han störtade iväg efter de andra. Vitrockar! Mert och Harryn ödade inte mer än ett ögonblick på att ge honom varsin vantrogen blick innan de slängde sig upp i sadlarna. De såg till att hålla sig utom synhåll från huvudgatan och galopperade västerut ut ur byn medan de såg sig om efter förföljare. Yngtar hade sagt åt dem att undvika allt som kunde försinka dem och ett förhör hos vitrockarna skulle sannligen göra det även om de lyckades komma på svar som tillfredsställde vitrockarna. Perrin spanade ännu mer uppmärksamt än de båda andra. Han hade sina egna skäl att inte vilja stöta ihop med vitrockar. Yxan i mina händer. Ljus, jag skulle ge vad som helst för att få det ogjort. Byn var snart dold bakom de glest skogsbevuxna kullarna och Perrin började tro att de kanske inte var förföljda trots allt. Han höll in och gav de två andra tecken att stanna. De lydde honom med frågande blickar och han spetsade öronen. Hans hörsel var skarpare nu än förut, men han hörde inget hovklappel. Motvilligt lät han sitt medvetande söka efter vargar i omgivningen. Han hittade dem nästan omedelbart. Det var en liten flock som tillbringade dagen uppe bland kullarna ovanför byn som de just hade lämnat. Den första reaktionen var förvåning, så stark att han nästan trodde att den var hans egen. De hade hört rykten om två ben som kunde tala med vargar, men de hade inte riktigt trott på dem. Det tog honom några svettiga minuter att presentera sig för dem. Mot sin vilja gav han dem bilden av ungtjuren och la till sin egen lukt så som seden var bland vargarna. Vargar var mycket för formaliteter första gången man hade kontakt med dem, men slutligen lyckades han få fram sin fråga. De var egentligen inte det minsta intresserade av två ben som inte kunde tala med dem, men till sist smög de iväg för att ta sig en titt, osedda av de skumögda tvåbenen. Efter ett tag nåddes han av bilder av det som vargarna såg. Män i vita mantlar som samlades runt byn, red omkring inne bland husen, red runt byn. Men ingen som red bort från den, särskilt inte västerut. Vargarna sa att det enda de kände lukten av som var på väg västerut var han själv och de båda andra tvåbenen, tillsammans med tre av de höga djuren med hårda fötter. Perrin släppte tacksamt kontakten med vargarna. Han var medveten om Harrins och Matts blickar. De följer inte efter oss, sa han. Hur kan du vara så säker på det? Frågade Matt uppfordrande. Det är jag, fräste han, och sedan mjukare. Jag bara är det. Matt öppnade munnen men stängde den igen och sa till sist: Nåväl, om de inte följer efter oss föreslår jag att vi rider tillbaka till Inktar och ser till att följa spåret efter Fein. Så länge vi bara står här kommer inte dolken närmare. Vi kan inte ta upp spåret igen så här nära byn, sa Harrin. Inte utan att riskera att stöta ihop med vitrockarna. Jag tror inte att först Inktar skulle uppskatta det. Och knappast Varin Sege heller. Perrin nickade. Vi följer spåret några milsteg till i varje fall. Men håll ögonen öppna. Vi kan inte vara särskilt långt från Färm nu. Det skulle inte tjäna något till att undvika vitrockarna om vi rider rakt på en sjonsjonsk patrull. De började rida igen. Perrin kunde inte låta bli att undra vad vitrockarna gjorde här. Jeffrey Bornhold satt i sadeln och tittade bort längs bygatan medan hans legion spridde ut sig i den lilla köpingen och omringade den. Det hade funnits någonting bekant hos den bredaxlade man han sett försvinna bakom ett hörn. Ja, naturligtvis. Den unge mannen som påstod sig vara smed. Vad var det han hette? Bayer höll in sin häst framför honom med handen mot hjärtat. Byn är säkrad, kapten. Bybor i tunga fårskinspälsar trampade oroligt omkring medan soldater i vita mantlar föste samman dem intill de överlastade kärrorna utanför värdshuset. Gråtande barn hängde sig fast i kjolarna på sina mödrar, men ingen såg ut att vilja sätta sig till motvärn. De vuxna stirrade tomt ut i luften och väntade passivt på vad som skulle hända. Bornhold var tacksam för detta. Han hade ingen större önskan att behöva statuera några exempel bland dessa människor och ingen som helst lust att öda tid. Han satt av och kastade tyglarna till en av sönerna. Se till att mannarna får något att äta, Bayer. Sätt fångarna i värdshuset med så mycket mat och vatten de kan bära och spika sedan igen alla dörrar och fönster. Se till att de tror att jag lämnar kvar några män som vakter. Bayer la handen mot hjärtat igen. Han vände sin häst och började ropa ut order. Nu föste soldaterna in byborna i det hus med platt tak som var värdshus här. medan andra av ljusets söner letade igenom husen i jakt på hammare och spik. Bornholm betraktade de dystra ansiktena som defilerade förbi. Förmodligen skulle det ta 2 eller 3 dagar innan någon av dem uppbådade tillräckligt mycket mod för att bryta sig ut och upptäcka att det inte fanns några vakter. 2 eller 3 dagar var allt han behövde, men han tänkte inte riskera att Sjönsen blev förvarnade om hans närvaro. Han hade lämnat tillräckligt många män bakom sig för att åklagarna skulle tro att hela hans legion fortfarande var utspridd över Älmhof-slätten, och sedan hade han fört drygt 1000 av ljusets söner över nästan hela Tomans huvud utan att det kommit till Sjönsens kännedom, åtminstone så vitt han visste. 3 gånger hade de stött ihop med Sjönsenska patruller, men dessa sammandrabbningar hade alla fått ett snabbt slut. Sjönsen hade blivit vana vid att kämpa mot redan besegrade trashankar, och ljusets söner hade kommit som en dödlig överraskning för dem. Likväl kunde Sjönsen kämpa mot den svartes egna horder, och han kunde inte glömma att en av drabbningarna hade kostat honom drygt 50 man. Efter striden hade han länge stått och stirrat på 2 kvinnor, genomborrade av otaliga pilar, men han var fortfarande osäker på vilken av dem som varit en ACD. Bayer, en av Bornholts män, räckte honom vatten i en kopp från en av kärrorna. Det rann iskallt genom hans strupe. Mannen med det magra ansiktet svängde sig ned ur sadeln. Ja, kapten. Bayer, när jag går till anfall mot fienden ska ni inte delta, sa Bornholt långsamt. Ni ska iaktta striden på säkert avstånd, och sen ska ni rida med bud om dess utgång till min son. Men kapten, det är era order, son Bayer, sa Bornholm kort. Ni kommer väl att lyda dem? Bayers rygg stelnade och han stirrade rakt fram. Som ni befaller, kapten. Bornholm betraktade honom för ett ögonblick. Mannen skulle göra vad han blev tillsagd, men det vore bättre att ge honom en annan anledning än bara att berätta för Jane hur hans far hade dött. Bornholm hade onekligen information som det fanns trängande behov av i Amador. Sedan striden mot Aesedena, var det en av dem eller båda? 30 sjönsenska soldater, goda kämpar. Och 2 kvinnor kostade mig dubbelt så stora förluster som de själva led. Sedan dess förväntade han sig inte längre att han levande skulle lämna Tomans huvud. Det fanns en liten chans att han inte skulle dö för sjönsenernas vapen. Men i så fall kunde det vara desto troligare att åklagarna skötte den saken. När ni har hittat min son, han är förmodligen vid Tervallon tillsammans med kapten Eamon Valda, och berättat vad ni ska för honom, ska ni rida till Amador och avge rapport inför högste generalkommandanten. Ni måste rapportera inför Pedro Niall personligen, son Bayer. Ni ska berätta för honom vad vi känner till om Sjönsen. Jag ska skriva ned åt er. Försäkra er om att han förstår att vi inte längre kan räkna med att häxorna från Tervallon ska nöja sig med att smida ränker i det fördolda. Om de kämpar öppet för Sjönsen kommer vi säkert att möta dem annorstädes också. Han tvekade. Det sista var viktigast av allt sammans. Det måste bli känt under sanningens kupol att Aesedena gick ut i strid trots alla sina högtidliga eder. Tanken på en värld där Aesedena brukade kraften på slagfältet gjorde honom betryckt. Han trodde inte att det skulle göra honom så mycket att behöva lämna en sådan värld. Men det fanns ett meddelande till som han ville skicka till Amador. Och Bayer, berätta för Pedro Niall hur åklagarna har utnyttjat oss. Som ni befaller, kapten, sa Bayer. Men Bornholm suckade när han såg hans ansiktsuttryck. Mannen förstod inte. För Bayer var en order något som skulle åtlydas, antingen den kom från kaptenen eller åklagarna, och oavsett vad den innebar. Jag ska skriva ner det också, så att ni kan överlämna det till Pedro Niall, sa han. Han visste ändå inte hur mycket nytta det skulle göra. En tanke kom för honom och han tittade bort mot värdshuset där några av hans män spikade igen dörrarna och fönsterluckorna under stort slammer. Perrin, muttrade han. Det var så han hette. Perrin från Tjuvfloden. Mörkvännen, kapten. Om han nu var en mörkvän, Bayer. Han var inte fullständigt övertygad om det. Men en man med vargar som stridskamrater kunde knappast vara något annat. Denne Perrin hade i varje fall dödat två av ljusets söner. Jag tyckte mig se honom när vi red in i byn, men jag kan inte påminna mig att någon av fångarna såg ut som en smed. Deras smed gav sig av för en månad sedan, kapten. Några av dem beklagade sig över att de skulle ha varit härifrån innan vi kom om de inte varit tvungna att själva laga sina vagnshjul. Tror ni att det var denne Perrin ni såg, kapten? Vem det än var så vet vi inte vart han tog vägen och han kanske varnar Sjonsen. En mörkvän skulle säkerligen göra det, kapten. Bornholt drack det sista av vattnet och kastade koppen åt sidan. Det blir ingen måltid för männen här, Bayer. Jag tänker inte låta dessa Sjonsen ta mig på sängen. Vare sig det är Perrin från Tjuvfloden eller någon annan som varnar dem. Gör legionen redo för avmarsch, son Bayer. Högt ovanför deras huvuden kretsade en jättelik bevingad skepnad, osedd. Rand gick igenom sina fäktningsmönster i lägret som de hade slagit i en glänta uppe på en skogsbevuxen kulle. Han ville slippa tänka. Han hade varit med och sökt efter Fanes spår tillsammans med Harryn. Det hade de allihop, i grupper om två eller tre, för att inte dra till sig uppmärksamhet. Och hittills hade de inte hittat någonting alls. Nu väntade de på att Matt och Perrin skulle komma tillbaka tillsammans med sniffaren. De borde ha varit tillbaka för flera timmar sedan. Lyle satt som vanligt och läste och det var omöjligt att säga om ryckningarna i hans öron hade att göra med boken eller om han var nervös för att spaningsgruppen var så sen. Uno och de flesta av de kinariska soldaterna verkade spända där de satt och oljade in sina svärd eller spanade ut mellan träden som om de väntade sig att Sjonsen skulle komma stormande när som helst. Det var bara Varin som gav ett obekymrat intryck. Eisedén satt på en stock vid elden och ritade i marken med en lång pinne medan hon muttrade för sig själv. Med jämna mellanrum skakade hon på huvudet och suddade med foten ut det hon hade ritat för att sedan börja om igen. Alla hästarna var sadlade och färdiga att ge sig av. Kinariernas springare var bundna vid lansar som stod nedkörda i marken. Hägen vadar genom vassen, sa Ingtar. Han satt lutad mot ett träd och drog sin slipsten längs svärdsäggen medan han iakttog Rand. Den behöver du inte bry dig om. Den lämnar dig helt oskyddad. Rand balanserade för ett ögonblick på ena hälen medan han höll svärdet över huvudet med spetsen framåt. Sedan flyttade han smidigt över tyngden till andra foten. Län säger att det är bra för balansen. Det var inte lätt att hålla balansen. I tomrummet kändes det ofta som om han skulle kunna behålla jämvikten även om han stod på ett rullande klippblock. Men han vågade inte frammana tomrummet nu. Hans lust att göra det var alldeles för stark för att han skulle våga lita på sig själv. Sådant som man övar för ofta använder man sedan utan att tänka. Om du är snabb kan du köra svärdet i din motståndare på det där sättet, men inte förrän han redan har drivit in sitt mellan dina reben. Det är praktiskt taget att be om att bli spetsad. Jag tror inte att jag skulle kunna se någon stå så oskyddad utan att sätta svärdet i honom, även om jag visste att han skulle kunna spetsa mig ifall jag gjorde det. Det är bara en balansövning, Ingtar. Rand stod på ett ben och vacklade och var tvungen att sätta ner andra foten för att inte falla omkull. Han körde svärdet i skiden med en smäll och tog upp den grå mantel han haft som förklädnad. Den var maläten och fransig i nederkanten, men fodrad med tjockt fårskinn och den kalla västanvinden hade blivit allt vassare. Jag önskar att de kunde komma tillbaka. Som om denna hans önskan varit en signal, sa Uno plötsligt med låg, angelägen röst. Förbanne mig några ryttare på väg hitåt, furstingtar. De män som inte redan hade svärden framme drog dem ur skidorna. Några av dem kastade sig i sadeln och ryckte åt sig sina lansar. Spänningen lättade när Harryn kom ridande in i gläntan med Mert och Perrin i släptåg, men återvände när han sa: Vi har hittat spåret, furstingtar. Vi följde det nästan hela vägen till Felm, sa Mert och satt av. Rodnaden på hans bleka kinder var som en närbild av hälsa när huden var så hårt spänd över käkarna och kindknotorna. Kinarierna samlades runt dem, lika upphetsade som han. Det är bara Fein, och det finns ingen annanstans han kan ha tagit vägen. Han måste ha dolken. Vi stötte på vitrockar också, sa Perrin och svängde sig ner ur sadeln. Flera hundra. Vitrockar, utropade Ingtar och rynkade pannan. Här! Nåväl, om inte de besvärar oss ska vi inte besvära dem heller. Om Sjornsen är upptagna av dem kanske det hjälper oss att komma åt hornet. Han såg bort mot Varin som fortfarande satt kvar vid elden. Nu kommer ni väl att säga att jag borde ha lyssnat på era råd, ACD. Han begav sig trots allt till Felm. Ingen vet hur hjulet vrider sig, sa Varin stillsamt. När Taveren är inblandade sker det som är ämnat att ske. Kanske krävde väven dessa extra dagar. Väven placerar allting exakt på sin rätta plats. Och om vi försöker förändra det, särskilt om Taveren är med, så ser väven till att återföra oss till den plats där vi är ämnade att vara. Hon tycktes inte lägga märke till det besvärade tystnad som följde, utan fortsatte att dra sträck i sanden med sin pinne. Nu tror jag emellertid att vi bör göra upp en plan. Väven har fört oss till Felm till slut. Valerius Horn har förts till Felm. Ingtar satte sig på huk på andra sidan elden. När tillräckligt många människor säger samma sak brukar jag tro att det stämmer. Och alla bybor som vi har talat med säger att Sjornsen inte verkar bry sig om vem som kommer och går i Felm. Jag tar med mig Harryn och några till in i staden. När Feins spår väl lett oss fram till hornet. Nå, då får vi se vad vi får se. Med foten suttade Varin ut ett hjul som hon hade ritat i sanden. Istället ritade hon två korta linjer som möttes i ena änden. Ingtar och Harryn. Och Mert eftersom han kan känna dolkens närvaro om han kommer tillräckligt nära. Du vill väl följa med, Mert? Mert verkade slitas mellan stridiga viljor, men till sist nickade han. Det måste jag, inte sant? Jag måste få tag på den där dolken. Harryn ritade en tredje linje, och nu såg det ut som spåret efter en fågel. Hon tittade snett på Rand. Jag följer med, sa han. Det var därför jag kom hit. En underlig glöd tände sig i Sidens ögon. En menande glimt som fick Rand att känna sig illa till mods. För att hjälpa Mert att få tag på dolken, sa han vast. Och Ingtar att hitta hornet. Och för att hitta Fein, tillade han för sig själv. Jag måste hitta Fein om det inte redan är för sent. Varin ritade en fjärde linje, vilket förvandlade fågelspåret till en skev stjärna. Och vem mer, sa hon mjukt. Hon höll pinnen redo. Jag, sa Perrin, precis innan Loyal sa, jag tror att jag också skulle vilja följa med. Och Uno och alla de andra scenarierna högljutt började kräva att få komma med. Perrin sa det först, sa Varin, som om det avgjorde saken. Hon ristade en femte linje och drog en cirkel runt alla fem. Rands nackhår reste sig. Det var samma hjul som Varin nyss hade suddat ut. Fem ska rida ut, mumlade hon. Jag skulle verkligen vilja se Felm, sa Loyal. Jag har aldrig sett Arryth-havet. Dessutom kan jag bära kistan om hornet fortfarande är kvar i den. Det är nog bäst att ni åtminstone tar med mig också, förstinktar, sa Uno. Ni och först Rand kommer att behöva ännu en tränad svärdshand om de där förbannade Shonshon försöker stoppa er. Resten av soldaterna gav uttryck för samma åsikt med låga, brummande röster. Var inte dumma, sa Varin vast. Hennes blick fick dem allihop att tystna. Ni kan inte följa med allihop. Hur lite Shonshon än bryr sig om främlingar så lär de inte undgå att lägga märke till 20 soldater. Och även om ni skulle ta av er rustningarna skulle det synas på långt håll att det är just vad ni är. Och en eller två av er skulle inte göra någon skillnad. 5 är tillräckligt få för att kunna ta sig in i staden utan att dra till sig någon uppmärksamhet. Och det är passande att 3 av dem är de 3 Taveren vi har med oss. Nej, Loyal, du måste också stanna här. Det finns inga ogier på Törmans huvud. Du skulle dra till dig lika mycket uppmärksamhet som alla de andra tillsammans.
Och du själv? Frågade Rand.
Varin skakade på huvudet. Du glömmer deras Jaemen. Hon krökte läpparna av avsmak när hon uttalade ordet. Det enda sätt jag skulle kunna hjälpa er vore genom att bruka kraften. Och det skulle knappast vara till någon hjälp om det innebar att jag ledde dem till er. Även om de inte var inom synhåll skulle de mycket väl kunna känna om en kvinna. Eller en man för den delen brukade kraften om han inte var noga med att göra det i mycket liten skala. Hon tittade inte på Rand och han tyckte att hon var närmast demonstrativ i sitt sätt att låta bli. Mert och Perrin stirrade stint ned på sina fötter. En man, fnös Ingtar. Varin ser det. Varför lägga sten på börda? Vi har bekymmer så det räcker utan att börja spekulera i att män ska bruka kraften. Men det vore bra om ni var där, om vi behöver er. Nej, ni 5 måste rida ensamma. Hennes fot gled över hjulet hon hade ritat i sanden och suddade ut en bit av det. Hon betraktade dem koncentrerat i tur och ordning. 5 ska rida ut. Ett ögonblick verkade det som om Ingtar tänkte be henne igen. Men när han mötte hennes outgrundliga blick ryckte han på axlarna och vände sig mot Harryn. Hur lång tid tar det att nå Färb? Sniffaren kliade sig i huvudet. Om vi gav oss av nu och red hela natten skulle vi nog vara där i gryningen i morgon bitti. Då är det just vad vi ska göra. Jag tänker inte öda mer tid. Sadla era hästar, Uno. Jag vill att du ska följa efter oss med resten av truppen, men håll er utom synhåll och låt ingen... Rand tittade på hjulet Varin ritat på marken medan Ingtar fortsatte utdela instruktioner. Hjulet var trasigt nu, med bara 4 ekrar. Av någon anledning fick det honom att rysa. Han insåg att Varin betraktade honom. Hennes mörka ögon var lika blanka och uppmärksamma som en fågels. Han fick göra en kraftansträngning för att kunna dra undan blicken och börja samla ihop sina saker. Du inbillar dig bara, sa han irriterat till sig själv. Hon kan inte göra någonting om hon inte är där.